Fader, vi tackar dig och vi prisar dig, Jesus. Tack att du har det namn som står över allt och alla. Tack att under dig ska allt och alla böja knä, Herre Jesus. Tack, Herre Jesus, att vi som är köpta i ditt blod, du har skrivit ditt namn på vårt bröst, Herre. Tack att du har satt korsets tecken på vår panna, Herre Jesus. Tack att när mörka tider kommer, då får vi fästa blicken på dig. Och tack att fröjden i dig, Herre Jesus Kristus, det är vår starkhet, Herre. Tack att det är de vapnen du har gett oss, därför att det är fullbordat, Jesus. Glädjen och lovsången, Herre. Jag ber dig, Jesus, och den helige ande, att du ska blåsa med din vind den sista samlingen vi har. Att ditt verk får ske, inte mitt, utan ditt verk. I Jesu namn. Amen. Den sista samlingen som vi har tillsammans har jag skrivit som överskrift andliga gråzoner, urskiljning och befrielse. Med andra ord, tre stycken gigantiska områden som jag har försökt att knyckla ner till en. Vi får se hur bra det går. Och jag talade ju i början här vid klockan 15 på den första samlingen vi hade om hur vi i församlingen idag öppnar för olika nyandliga strömningar. Och redan där så kan det vara svårt att urskilja vad som är vad. Men det blir ännu svårare när det handlar om villfarelser eller andliga attribut som gör anspråk på den kristna tron, som har startat eller som har nästlat sig in i församlingen. Alltså det som kommer med kristna förtecken, ord och attribut, det som uppträder så familjärt men som inte riktigt är det. Villfarelserna kommer att likna det kristna originalet mer och mer, allt för att försöka bedra även de utvalda, som Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 24 och 24. Två kvinnor kom fram till mig i slutet av ett möte. De ville ha förbön och samtal. Båda kvinnorna var relativt nyfrälsta. De kom från ett okult förflutet. En hade varit häxa och en annan hade varit spådam. Och de berättade för mig att de hade varit på en kristen konferens. Och på den här kristna konferensen så fanns det ett rum som de skulle gå in i. Och i det rummet fanns det ett bord. Och på bordet så fanns det bilder. Och då skulle de då välja en bild från det här bordet. Och utifrån den här bilden som de här kvinnorna valde så fick de budskap uttalade över sig. De fick även en silverkula med budskap. En man som var på den här konferensen, berättar om, hade tagit en bild på en hund med stora öron. Och han fick höra att han hade ett stort andligt hörande. På en annan konferens så fick man stå med ryggen mot varandra. Och så skulle man känna in en färg. Och utifrån färgen så skulle man få ett bibelord till den man stod rygg i rygg med. Och där de här kvinnorna berättade kände jag igen, för det var precis som jag tränades i det okulta. Det är så man tränas i den mediala världen. Och för de här kvinnorna så blev ju det här en fullständig chock för dem. Det som de hade avsagt sig, lämnat bakom sig. Det som hade lett de här kvinnorna in i ett liv av mörker och fångenskap. Det mötte de här i kyrkan. Jag var på en annan plats och talade där en yngre pojke hade dött i församlingen och där en grupp i församlingen hade startat seanser utifrån första Samuelsboken kapitel 28 för att om möjligt få kontakt med den här döda pojken. Och det här grundar man alltså på det bibelsammanhanget i första Samuelsboken kapitel 28. Det handlar om Saul. Saul var trängd av filisteernas armé. Gud hade blivit tyst. Samuel var ju död, men nu ville han försöka om möjligt få kontakt med Samuel. Saul hade själv befriat landet, eller slängt ut både häxor och trollkarlar, men han var själv inte fri. Så han sökte upp den här spådamen, eller mediumet. Och Hon skrek när hon fick se Samuel. Hon förstod att hon hade att göra med krafter som hon inte kunde tygla. Det var inte hennes förtjänst att Samuel uppenbarade sig, utan det här var ett ingripande av Gud. Gud är mäktig att använda allt för sina syften. Men denna händelse ger inte mig rätt att söka någon kontakt med de döda. Och likadant var det från österländska stjärntydarna. Stjärnan ledde dem till Betlehem, men det ger inte mig rätt att söka vägledning i astrologin. Gud förmedlar sig aldrig till oss genom ett medium eller en spådam. En är medlare mellan Gud och människor, säger Paulus i 1 Timoteus 2 och 5. En människa, Jesus Kristus. Och om du går på en seans eller på en medial konsultation och får ord uttalade över dig, så är säkert 99% helt korrekt och detaljbeskrivet av en person som du aldrig har träffat. Men 1% av det här är en lögn. Och det är lögnen som blir en snara som öppnar för mörkret i ditt liv. Att förmedla budskap från döda anhöriga var ju någonting som vi inom spiritismen tränade mycket på. För kunde man träna upp sig med den förmågan, så var det ju väldigt lätt att snärja in människor i det okulta. Men det som händer när man då, som det heter på detta språk inom spiritismen, tar igenom en död anhörig, så är det alltså en demon som har förklätt sig. Vi vet ju det att i Apostlagärningarna kapitel 16 så möter Paulus och Silas en flicka, en slavflicka, som skriker efter dem att de här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Hon kände ju inte alls de här männen. Det hon sa var ju sant, men hon hade en spådomsande och budskapet kom inte från Gud. Eller rättare sagt, det var inte riktigt sant, för hon sa en väg till frälsning. Det rätta skulle ju varit vägen till frälsning. På ett stort ungdomsläger för en del somrar sedan så fanns det ett tält som hette Profetisk lek. Och där fick ungdomarna gå in och där skulle de då tänka på en Disneyfigur eller på en färg. Och utifrån det då så skulle de få en profetisk hälsning. Och att på olika sätt träna upp sin andlighet på det här sättet, det hittar vi ingenstans i Guds ord. Det här är ingenting som Jesus undervisar oss om. Om vi har någonting som vi kan använda eller träna upp, så är det inte den helige ande. Den helige ande är Gud och ingen kan använda Gud. Under och tecken, andliga kickar eller profetiska hälsningar, det är inget bevis på att det kommer ifrån Gud eller att det är en manifestation från den helige ande. Det är inte det som avgör sanningen. Sanningen är redan fastställd och förankrad, och den är Guds ord. Varje presentation av Jesus som inte är biblisk har en annan ande och är ett annat evangelium. Eller med andra ord, så vem eller vad du än möter och du känner inte igen Bibelns Jesus i det som sägs och det som görs, så är det ett annat evangelium och har en annan ande i sig. Detsamma gäller den helige ande. Varje ande som glorifierar och fokuserar på den helige ande är inte den helige ande. Det här är helt emot hans person. Han glorifierar enligt Guds ord aldrig sig själv. Jesus talar om den helige ande i Johannes evangeliet kapitel 15 och 16. Att han ska vittna om mig, säger Jesus. Han ska förhärliga mig. Idag kan vi höra att New Age har stulit vissa uttryck och tekniker som egentligen är kristna, menar man. Och vi ska återta de här. Till exempel användandet av olika kraftföremål, kristaller, resa i olika andliga dimensioner, änglakort, spåkort eller änglameditation. Idag har vi kristna församlingar som har börjat syssla med och fokusera på änglar. Och vi vet ju enligt Guds ord och Hebreerbrevet kapitel 1 och 4 att änglar finns, att de är andar i Herrens tjänst som det står där. Men det står även att djävulen drog med sig en tredjedel av änglarna när han blev utslängd från himlen. Och dessa beskriver Bibeln som de fallna änglarna eller andevarelserna. Och när jag var i det okulta, framförallt inom spiritismen, så hade jag en ängel som jag såg. Han hade ett namn och mina lärare beskrev även den ängel som jag hade bakom mig. Och jag trodde, hur märkligt det nu än kan låta, att det var en skyddsängel som Gud hade sänt för att bevara mig och vägleda mig och beskydda mig. Och det var ju när jag mötte Jesus som jag såg att detta var en förklädd demon. Änglar är ingenting som vi på eget initiativ ska kontakta, be till eller fokusera på. Vi ska bara fokusera på Jesus. Och sen är det så att Herren sänder en ängel till oss, så är det helt fantastiskt. Men det handlar om vart vi har vårt fokus. Och har vi vårt fokus på änglarna, ber till dem, kontaktar dem, då kan vi räkna med att det är inte en Guds och en Herrens ängel som kommer och ställer sig vid vår sida. Att använda sig av föremål eller kraftföremål som till exempel kristaller beskriver Bibeln som trolldom. Att använda sig av bilder för andliga hälsningar som de här kvinnorna stötte på den här kristna konferensen. Vare sig det handlar om dåtid, nutid eller framtid beskriver Bibeln som spådom eller häxkonst. Spådom betyder egentligen att man på ett övernaturligt sätt skaffar sig kunskap och uppenbarelse fast det sker genom en annan källa än den helige ande. Och i femte Mosebok kapitel 18 och vers 10 så radar Herren upp flera okulta företeelser. Han säger, hos dig får inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befatta sig med spådom, teckentydning, horoskop, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster använder sig av stenar, kristaller, runor eller amuletter i beskyddande syfte. Ingen andebesvärjare eller medium. Ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var en som gör sådant och för sådana vedervärdighetens skull fördriver Herren din Gud för dig. Det är ganska kraftfulla ord det här. Om vi då väljer att kombinera delar av nyandligheten med evangeliet så blir konsekvenserna för oss i Guds församling detsamma som det står om i Hesekiel kapitel 8. Där står de av guderiet i templet. Att de som tjänade där vände ryggen åt Herrens tempel och tillbad solen i öster. Och det här ledde till att Herrens härlighet, det vill säga Herrens närvaro, först lämnade templet och sedan Jerusalem. Och parallellt med det här som rör sig i våra kyrkor idag så pågår nu en omvändelsevåg av människor som varit inne i New Age och andra okulta områden. Och det är nödvändigt för oss i den kristna församlingen att rätt kunna ta hand om den här skörden och förstå något om den här bakgrunden som de här människorna, inklusive jag då, kommer ifrån. Och vi kristna behöver veta vad som finns i en person som kommer från okulta sammanhang. Okult kunskap från djävulen i form av medialitet, häxkraft och spådomskonst. Övernaturliga krafter och manifestationer under och tecken. Vi i den kristna församling, vi behöver verkligen gåvan att skilja mellan andar. Den gåvan behöver bli ännu mer tydlig för oss. Annars kan det hända att man tar in en person som är utrustad med okult kraft i sitt förebildarteam. Under kanske kan ske, men de kommer inte från Gud. Idag har vi ganska nyomvända personer från nyandligheten som har börjat och undervisa, och det gör de på YouTube utifrån den kunskap som de har. Och då ska man veta att när man kommer från nyandligheten, då har man en annan gudsbild, man har en annan världsbild, man har en annan människosyn. Och det tar ganska lång tid att få växa in i Guds ord för att det ska bli fundamenterat i Herren Jesus Kristus. En av de här kvinnorna som jag lyssnade till, hon säger och uppmanar de som lyssnar på henne att ni kan använda Bibeln på samma sätt som ni använde er tarotlek. Paulus skriver i Efesierbrevet 1:17 att jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Hur får vi rätt kunskap om Jesus? Jo, genom Guds ord. De flesta människor från den okulta världen som söker hjälp är ju självklart ärliga och uppriktiga människor. Sådana går att hjälpa, för de vill ingenting hellre än att bli fria. Och det var de här kvinnorna som jag beskrev i början. Men det finns en kategori som är svårare att hjälpa. Och det är de som önskar bli av med det som plågar, men de vill inte riktigt vända om. De vill inte klippa alla band. De vill inte slänga allt som har med det gamla och kulta att göra. Och det är frestande för en person som kommer från den okulta världen med okulta förmågor att även i den kristna världen börja få en position och en plattform, bli ansedd som en person med stor andlig kraft och binda människor till sig. Men det finns även en tredje kategori som sänds in i våra församlingar från satanistkyrkor eller från olika häxsällskap. Och där sänds de in i våra kyrkor för att fejka befrielser, lämna falska profetiska hälsningar. Och allt som har med mörkret att göra, ni vet, det har som uppgift att stjäla, slakta och förgöra. Målet från djävulen som de här sänds in i är att splittra församlingar och att splittra äktenskap. Jag har mött några av de här kvinnorna. En mötte jag i ett sammanhang när jag var och talade. Och hon delade sitt vittnesbörd där. Hon hade varit sänd in av djävulskyrkan i en stor frikyrka för just det här scenariot. Hon hade fejkat sin befrielse och så vidare. Nu hade allt gått väl till och det var en del av den här församlingsmedlemmarna med på den konferensen, så att hon fick berätta detta. Jag var upp och talade i Norrland och det var en brasiliansk kvinna som sa till mig att ni i Sverige, ni är så blåögda. I Brasilien så är vi vana vid det här. Hon berättade om kvinnor som kom in i deras kör som var insända där från djävulskyrkan. Det finns alltså inga andliga gråzoner. Antingen så är det ljust eller så är det mörkt. Det finns bara två källor till övernaturlig kraft. Antingen så är det Gud eller så är det mörkret. Herren säger i Jeremia kapitel 21:18 att se, jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Och man kanske kan säga i det sammanhanget att okkultismens innersta kärna, det handlar egentligen om att jag inte riktigt är nöjd med det Gud ger. Paulus skriver om det här i sitt brev till Kolosse, att evangeliet som det var i sig själv, det var inte tillräckligt för dem. Nej, de sökte någonting mer. Och kanske kan jag tycka då att mitt andliga kristna liv är väldigt torrt och tråkigt. Och då kanske det kan vara nära till hans att jag börjar öppna en dörr som Gud har stängt, som ska förbli stängd. Jag börjar öppna på en kran som Gud har stängt, som ska vara förbli stängd. Men det fördolda hör Herren och Gud till. Och det som händer när jag börjar öppna på de här dörrarna in till det okulta, det är att mitt sinne blir infekterat. Det var ju så jag upplevde det väldigt tydligt. Att sinnet blev infekterat. Det var precis som att jag hade fått en hjärninflammation. Kanske man kan beskriva det som på ett väldigt märkligt sätt. Men Daniel skriver om det här i kapitel 7 och vers 25 när han talar om antikrist. Att han ska sätta sig i sinnet och fördärva heliga tider och lagar. Paulus skriver också om det här i andra Korinthierbrevet 11 och 3. Han talar om falska apostlar och villolärare. Han säger att så ska era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Jeremia säger i kapitel 2 och vers 13. De har övergivit mig, källan med det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Och när jag kompromissar med Guds ord, då öppnar jag även för villfarelser. Men jag öppnar även för de antikristliga andemakter som står bakom en villfarelse. Vi som Guds församling, vi är ju kallade att leva i helgelse. Och kanske så behöver vi ett nytt avståndstagande och klargörande till allt som är tvivelaktigt. Och vi behöver rensa upp i de här gränstrakterna mellan okkultismen och kristendomen. Och gör vi inte det här, så backar den helige ande undan och då förlorar vi Herrens närvaro. Och detta är det enda som djävulen inte kan kopiera. Han kan kopiera allt annat med under och tecken. Det finns även ett okult tungotal. Men han kan aldrig kopiera Herrens närvaro i våra liv och i våra församlingar som vi har genom den helige ande. Och vi som Guds församling, vi får aldrig tappa tron på kraften i evangeliet. Och jag tror att både vi som enskilda kristna och som Guds församling kommer att komma inför ett vägskäl med allt som försiggår nu. Och frågan är då om kärleken till sanningen, det vill säga Guds ord, ska stå överst i våra hjärtan. Eller om någonting annat ska stå överst. Om vi ska ha Jesus som det absoluta centrala, alltid och på allt sätt. Eller att något annat ska vara i centrum. Men en sak är säker. Den lede, han stannar aldrig på tröskeln om vi öppnar dörren för honom. Innan jag kort går in och pratar lite om detta med befrielse, så vill jag poängtera att det finns ju ingen maktkamp egentligen mellan Jesus och djävulen. Därför att Jesus har all makt i himmel och på jord, som det står i Matteus 28:18. Jesus har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han triumferade på korset över dem. Så segern är vunnen. Och de vapen vi har, vad som vi sjöng i sången, det är glädjen och det är lovsången. Men vi ska vara medvetna om att tills Jesus kommer tillbaka så tjänar vi honom bakom fiendelinjen. Och Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 6 och vers 12 att vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter, världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. I Nya testamentet så beskrivs demoner som onda andar eller andevarelser. Det här är egentligen samma sak. Och demoner som jag har talat en del om här ikväll, det är andar som söker en viloplats. En kropp helst. Så till exempel en alkoholande behöver en kropp genom vilken den kan konsumera alkohol. En skvallerande behöver en tunga genom vilken den kan skvallra. Men gemensamt är att demoner, de förleder, de bedrar, de förslavar och de torterar och de plågar. De bekämpar emot frid i varje form. Och hur kan du då säga så? Jo, jag har ju pratat lite grann om de demoner som jag hade. De hade olika egenskaper, olika karaktärer, olika namn. Och det har jag ju talat om tidigare. Och jag trodde ju som sagt var att dessa var goda andar från Gud som skulle hjälpa mig och vägleda mig. Och det talar lite för att när man kommer i kontakt med den här världen och öppnar för den, så blir sinnet infekterat. Det har egentligen inte med intellektbrist att göra, utan detta har med en andlig komponent. Och om jag nu ska reda ut lite begrepp som kan vara bra här. Och om jag börjar med ordet besatt. Det ordet är ganska så laddat, tycker jag. Enligt somliga bibeltolkare så är det inte rätt översatt från grekiskan i Nya testamentet. Utan man menar att den korrekta översättningen från grekiskan skulle vara att vara under inflytande av, kontrollerad av eller attackerad av. Att vara besatt, det innebär att jag är helt ägd av någon. Och jag vet inte om ni har mött någon som är besatt. Vi hade en man som kom fram i kyrkan. Han var stor som en laggårdsport. Han hade nog levt ett lite tufft liv. Han klev fram till pastorn och skulle säga att han ville ta emot Jesus. Han kom inte fram till namnet Jesus, utan när han skulle försöka få fram namnet Jesus så flyger denna stora man flera bänkrader bakåt och ramlar ner. Och fradgan sprutar ut ur hans mun. Han var helt ägd och han var besatt. Men som kristen så kan man inte vara besatt, därför att vi är köpta av Jesus. Han har betalat med sitt blod för oss och vi är hans egendom. Finns inte på världskartan någonting annat. Men då är ju frågan, hur kunde jag få mina demoner som både var frälsdöpt och andedöpt och hade ganska så gedigen bibelkunskap, kan man väl kanske, tyckte jag själv i varje fall. Men man kan förklara det som att alltså Jesus har förstahandskontraktet på oss. Men om vi själva medvetet öppnar för mörkret, precis som jag gjorde då när jag började med okulta, då öppnade jag även för de här demonerna. Och det var så jag hade fått de här, fast jag var frälst, döpt och andedöpt. Det var precis som att de hade, man kan säga, ett andrahandskontrakt på mig. De kunde inte äga mig, men de kunde plåga mig. I och med att jag började med okulta, det var precis som att jag hade väl byggt ett litet uthus med det här okulta. Och det var skillnad på mig och på mina kompisar i de här spiritistcirklarna. När vi kanaliserade in våra guider, så mina vänner som inte hade den bakgrunden som jag har, deras ansikten förvreds av de här demonerna och de talade med en annan röst. Det hände aldrig mig, utan de var liksom på sidan av. Och jag minns att jag var på en stor New Age-mässa och där fanns det en häxa som man kunde rådfråga. Och där stod även jag i kön. Och jättegullig liten gumma, så var hon i varje fall i början. Och sen kom jag fram till henne och vi samtalade. Och så skulle hon ta fram sin kristallkula där och se vad som fanns över mitt liv. Och då skriker hon åt mig att jag skulle försvinna därifrån. Och rafsa åt sig sin kristallkula. Och när det här hände så blev jag väldigt ledsen. Jag tyckte att det var ganska obehagligt. Men idag förstår jag ju att hon måste ha sett Herrens hand över mitt liv. Och när man möter människor som har ägnat sig åt okkultism eller suttit fast i missbruk, så kan man räkna med att det alltid finns mörka andemakter eller demoner som behöver att ta som hand. Men det finns också andra områden som öppnar för sådana här andemakter. Och några kan jag bara nämna här. Och det ena är medveten upprepad synd som övergår och blir ett tvång. Alltså om jag har ett hemligt rum där jag absolut inte vill att Herren Jesus ska komma in i. Om jag har en medveten synd som gör att jag hamnar i ett slaveri eller jag hamnar i ett tvång. Sår och inre trasighet. Mörkret älskar att plåga oss i gamla sår. Och här kan det också binda mörka andemakter. Trauman och chocker. Eller om jag väljer att leva kvar i oförsoning eller bitterhet. Om jag väljer det, då har jag en del av mig själv kvar på mörkrets territorium där jag tillåter honom att plåga mig. Men när man talar om befrielse så är det viktigt att personen själv har upplevt att problemen handlar om demoner. För det är synd och ett övergrepp mot en människa som inte alls kan se det här eller ta det här till sig. Även om jag skulle uppleva att så var fallet så måste jag visa hel respekt för den personen. Och kanske är det så att den personen som jag möter får hjälp av Herren att förlåta. Och då kan detta som har varit det mörka lämna helt utan att man behövt nämna ordet demon en enda gång. Men grunden för all befrielse är att man själv vill bli befriad. Att man är angelägen. Det går inte att befria någon som inte vill det. Och det går heller inte att lovsjunga bort om jag någon gång har ägnat mig åt något okult, utan det måste avsägas, be om förlåtelse och klippas band med. Annars så finns det bindningar i andevärlden som man inte riktigt ser något samband eller förstår sambandet mellan. Här har jag många exempel på människor som där den heliga ande har påmint om någonting som man kanske ägnar sig åt när man var barn, som man inte avsagt sig, och så får man göra det och då blir man löst från det som har plågat. Jag hade en kvinna som ringde till mig. Hon var pastor. Hon var oerhört mörkrädd och hon kunde inte sova ensam hemma. Hennes man som också var pastor var bortrest. Och vi började samtala och jag frågade om hon hade ägnat sig åt något okult. Och det var någon liten sån här grej i ungdomen. Hon bad om förlåtelse och avsade sig det. Och så frågade jag om hon hade några saker hemma. Som några okulta saker helt enkelt. Eller från andra länder. Och då sa hon att ja, vi har många saker för vi är missionärsbarn. Och då var det bland annat en schamantrumma som hon hade där hemma. Och hon bodde i ett hus på landet, började slänga in de här grejerna i den öppna spisen. Och till sist då så skulle hon slänga in den här schamantrumman. Den brann inte, så hon fick ta ut den. Det här skedde alltså via telefon, bor 8 mil ifrån mig. Hon tog ut den, tog sönder den och slängde in den och då brann den upp. Och sen så bad vi tillsammans och sen så ringde hon mig på morgonen och skrek i telefonen av glädje. Hon var helt fri, hon var helt löst. Hon sa, Helena, jag känner mig som nyfrälst. Absolut ingenting av denna mörkrädshet. Så det kan vara märkliga band som är faktiskt mänskligt sett och intellektuellt sett helt omöjliga att förklara. Och när man är i det här och möter människor så är det att den helige ande är ju spårhunden. Han vet ju. Och har jag något ärligt, har ett ärligt hjärta så får jag lita på att han visar det och leder till det som kanske behöver avsägas eller bekännas som synd. Det kan också vara att den här lilla okulta grejen som jag ägnat mot aldrig gör att jag aldrig riktigt kommer ut i det Gud har kallat mig till. Och grundpelarna när man talar om befrielse, det är ju nummer ett att jag bekänner Jesus som min Herre och frälsare. Total överlåtelse, och här är det viktigt att man är bottenärlig, för det är sanningen som gör oss fria. Och som jag talat om, det finns de som kommer och vill bli av med det som gör ont och plågar. För när man har en demon så är det oerhört plågsamt att gå med det om man nu är vaken över det. Man vill verkligen bli av med det. Men det finns de som vill bli av med det som gör ont, men man vill fortsätta gå sin egen väg. Man vill inte vända om. Och det är så att en upprorisk människa är inte villig att vända om och känner heller ingen ånger egentligen. Och förkrosselse har att göra med detta och hör ihop med det här. Att ju mindre förkrosselse som jag möter hos en person, desto större makt och inflytande har andemakten över den här personen. Och då får man vänta, för det blir ingen befrielse där. Utan då får kanske en helig ande bearbeta, plöja upp marken, och sen kanske det blir så att det är moget, och då får Herren befria, för det är ju han som gör det. Men det måste vara moget för det. Och för det andra så behöver jag be om förlåtelse och bekänna synd av allt jag kommer ihåg. Och jag tror det är viktigt att man gör det inför någon medsyster eller medbroder. Och när jag var i det här, eller det är vi ju hela tiden egentligen, så upplevde jag att Herren talade till mig och sa att jag skulle bekänna mina synder för den som jag tyckte det var mest pinsammast att göra det för. Det är ju en sak att bekänna för en syster eller som är i min ålder, men jag bekände mina synder för min lilla andliga mamma, hon som var med vid min befrielse. Det var det som sved mest i min stolthet, kan jag säga. Och för det tredje, att förlåta. Och den här punkten, den kommer man aldrig ifrån. Jesus säger i Matteus 16:15, om ni inte förlåter människorna så ska ej heller er fader förlåta er för era försyndelser. Och här har man ju varit och mött människor som säger att Helena, du har ingen aning om vad jag har blivit utsatt för. Och ibland lyssnar man på vittnesbörd och människor och man tänker, ropar till Jesus, Jesus, hur ska det här gå till? Och det är trauman och det är människor som man är djupt sårad och gått igenom svåra trauman. Men då får man alltså be att alltså i sig själv, i mig, i mitt kött, så kan jag inte förlåta. Utan jag får be Gud om hjälp och säga att jag vill förlåta. Och så finns det ett helt fantastiskt bibelord i Romarbrevet kapitel 5:5. Där det står att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande. Och just på grund av det här bibelordet så kan jag be. Och be om hjälp att kunna förlåta och förlåta. Inte i mig själv, men på grund av att Guds kärlek är utgjuten i mitt hjärta genom den helige ande. Och för det fjärde, allt okult som man har hållit på med behöver man nämna vid namn och avsäga sig. Och här måste man vara noggrann. Finns det okultism i generationer bakåt så behöver de också bekänna som synd och avsäga sig och klippa band. Det finns ett bibelord i Hesekiel kapitel 22:30 att man får ställa sig i gapet och bekänna sina generationers synd bakåt och klippa band. Och det som är viktigt att veta, och det här är viktigt att veta men det är också väldigt svårt att förklara, det är att när man har varit i nyandligheten, i det okulta, och man har börjat med sin själ sträcka ut sig i den här världen, så rivs väggen mellan själen och anden. I och med syndafallet så skilde Gud vår själ och vår ande, år står det i Guds ord. Just på grund av att vi människor inte ska manipulera och styra i de här andliga dimensionerna på egen hand. Men när vi gör det, då rivs den här väggen. Och när man då tar emot Jesus och avsäger sig allt det här, då reser sig den här väggen upp igen. Och så var det för mig. Och i början är den som ett tunt flor. Och det här innebär när den här väggen bryts ner, det är då man får det här okulta seendet. Det finns något som heter clairvoyance. Man ser in i den okulta världen. Man hör det som demonerna säger och så vidare. Men när man blir frälst och upprättas den här väggen igen, just för att det är bara Herren som ska bestämma vad jag ska göra i de här andliga dimensionerna. Men för mig var den som ett flor i början. Jag kunde se in i den okulta världen. Men ju mer jag växte in i Guds ord, i bön, i lovsången. Jag minns att jag köpte en ny bibel. Jag fick en lovsångsskiva av en kompis. Jag använde mitt tungotal. Så fick jag växa mig starkare och starkare och starkare i Herren. Tills det här seendet var helt borta. Därför man ska inte varken se eller höra någonting från den här delen av andevärlden. Om det inte är så att den heliga ande har påtalat det tydligt. Men det är även övergreppen ur tidiga barnaår, chocker, trauman och missbruk som kan öppna den här väggen. Jag mötte ett gäng Jag var på en plats och talade och det kom fram ett gäng grabbar som hade varit i missbruk och i ett kriminellt gäng. De berättade för mig, de ville att jag skulle komma hem till dem. Och jag tog med mig en pastor lite senare och åkte hem till det här grabbgänget. Och då berättade de att de har ju aldrig hållit på med något okult eller någonting. Men de hade suttit på fängelset, ett par tvillinggrabbar. Och där hade de ropat till Jesus. Och Jesus hade kommit dit och de hade fått möta honom och blivit frälsta. Så hela det här grabbgänget var nu frälsta, döpta och andedöpta. Men de hade börjat se demoner. Och det var lite svårt i den kyrkan de var, för att det var ingen som riktigt förstod vad de pratade om. Och den som var ledaren i det här gänget tog ut mig i köket och han stod och tittade ner i köksgolvet och han sa till mig att Helena, jag ser demoner på lekplatsen. Och det här var jättejobbigt för dem, för de trodde att de hade blivit galna. Men jag och det här var Ulf Mannebäck. Vi bad med grabbarna en var och fick stänga den här dörren så att detta okulta seende fick ge vika. Och när man avsäger sig det okulta, då måste man också avsäga sig förmågan att manipulera och känna in. Och be att Herren skiljer för all evighet den här väggen mellan själen och anden. Och det här kan vara svårt av en annan anledning, därför att man kan vara lite intressant. Man kan höra att jo, men jag har fått mitt seende av mormor. Jag har ärvt det här. Det här har gått i våra generationer. Och när man har någon liten okult del i sig kanske, så är det lätt att man binder människor till sig. För det är ju så, allt det okulta, det kan kittla lite grann i öronen. Men man måste avsäga sig detta om man ska bli fri. Det finns bara en sorts andliga gåvor. De kommer från Gud. Och den helige andes nådegåvor som han tillåter oss använda bara på Herrens befallning och ingenting annat. Och sen när man då har bekänt allting, då får man ta emot befrielse. Och det är Jesus som befriar. Och befrielserna kan ju se väldigt olika ut. Och jag ska inte gå in på det i detalj här och nu. Men ofta är det gråt. För mig var det gråt och förkrosselse. Jag har tittat på den här tavlan. Det där var väl typiskt mig. På en brygga i Norrtälje. Men det är lite olika scenarier. Beroende på vilka demoner som personen har i sig. Men när man är fri, det är egentligen då jobbet börjar. Och det handlar om att rensa ut och slänga allt som har med den gamla världen och kulta grejer. Därför att det är kraftföremål som binder demoner till sig. Även om man ställer dem i garaget, så slänger man inte dem så blir man inte fri. Jag minns när jag höll på med det här så ringde en kvinna från Dalum. Hon hade aldrig varit hemma hos mig. Vi hade mötts vid något tillfälle och hon var i bön. Och hon sa till mig att du Helena, jag ser en brun elefant i din bokhylla. Och jag bara jaha. Jag trodde att jag hade slängt ut allting. Men så gick jag till min bokhylla som var brun. Och där stod en brun elefant som jag hade köpt på indiska. Och ja, jag hade glömt den helt enkelt, så den slängde jag. Ja, det var bara en liten parentes. Gud är noga, och som jag sa tidigare, att i början så var det lätt att slänga i mitt hem. Men sen blev det svårare, och då sa Herren till mig att allt du har betänkligheter för, släng det och gör det av med det. Efter en befrielse så är man väldigt, väldigt skör. Dels därför att det finns någon från mörkret som vill skrämma en tillbaka till det gamla. Och jag upplevde ju som att djävulen hade skottpengar på mig. Ibland kunde jag bara säga Jesu blod, Jesu blod, Jesu blod, Jesu blod. Den kyrka jag bodde närmast, jag gick bara dit för att sätta mig under det taket. Och sen hade jag då min andliga mamma som heter Iva, hon är hemma hos Herren nu. Som fick, det var lite dygnet runt vård där emellanåt. Och hon lärde mig väldigt mycket. När hon kom hem till mig så såg ju hon allt skräp jag hade. Hon såg att jag levde i uppenbar synd på många områden i mitt liv. Men hon kom aldrig med någon fördömelse. Hon vacklade ju aldrig på det som var sanningen. Men hon gick hem och bad. Hon visste att jag hade mött Jesus. Sant och ärligt ville följa honom. Och hon gick hem och bad. Och den helige ande talade till mig. Och jag fick en förkrosselse. Och det blev en omvändelse som kom inifrån mig. Istället för att hon skulle kommit och sagt att Helena, det där måste du sluta med. Och det där får du göra dig av med. Och det har lärt mig väldigt mycket. För att vi som har man varit kristen en period, och så ser man kanske det som behöver göras. Att ha full förtröstan på den helige ande. Han som har påverkat ett gott verk i oss, han har ju lovat att fullborda det. Det står ju att Gud har förelagt oss död och liv, välsignelse och förbannelse, står i 5 Mosebok. För att vi ska välja livet och älska Herren av hela vårt hjärta och vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut. Gud har gett oss allt i Jesus. Och så vill jag avsluta med det Jesus säger om sig själv i Johannes 7:38. Att den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Amen. Ska vi be tillsammans? Ja, Jesus. Ja, Jesus. Kära Jesus. Kära Jesus. Och jag skulle vilja be för dig som har av olika orsaker som Herren vet sökt i olika källor för att finna lindring, för att finna hjälp, för att finna frid. Herren vill möta med dig här ikväll. Han talar om att han älskar dig. Och jag vill uppmana dig att be om förlåtelse för det som den helige ande har påtalat dig om här ikväll. Förlåt dem som behöver förlåtelse. Och du kommer att få erfara hur Herren sätter dig fri. Hur han helar dig. Och hur han upprättar dig. Tack älskade Jesus. För att du är Herren vår befriare. Tack Jesus att du sitter på Faderns högra sida. Du är vår förebedjare inför Fadern. Men inte bara där, du har placerat oss i det himmelska i dig. Tack älskade Jesus för din kärlek. Som du har utgjutit i våra hjärtan genom den helige ande. Och jag ber att denna källa ska bryta igenom i våra hjärtan ikväll. Du vet Herre Jesus där det finns okulta inslag. Du vet där det finns bitterhet. Du vet där det finns oförsoning. Tack att du vill sätta ditt folk fri. Tack att du vill göra källan ren i oss. Tack att du vill öppna den kanal, Herre, som bara är du, Jesus, Herre. Herre, vi vill bara kasta oss på dig, Herre Jesus. Tack att det står i ditt ord att vi ska söka ditt ansikte och enbart ditt ansikte, Herre. Jag tackar dig, Jesus, Herre, att vi som ditt folk, Herre, får ställa oss till ditt förfogande idag, Herre Jesus. Och slänga allt av skräp över bord som hindrar ditt verk i oss. Jag ber om en helgelse och reningsvåg i mitt liv, i våra församlingar. Förlåt oss för det som vi har öppnat för av okulta inslag och villfarelser. Förlåt oss Herre Jesus när vi inte har tagit ditt ord på allvar. Det står i ditt ord att mitt folk går under i brist på kunskap. Jag ber Herre att ditt ord Jesus, att du ska sända en väckelse och en längtan efter ditt ord Herre Jesus. Jag tackar dig Jesus för ett nytt genombrott för ordet Herre. Herre, att vi får aldrig glömma bort att ditt ord står för sig själv. Vi behöver inte lägga till. Och vi behöver inte dra ifrån. Jag ber att du ska resa oss upp, Herre, i ett nytt självförtroende i dig, Herre Jesus. Att vi är ett konungsligt prästerskap, Herre Jesus. Men det är bara för sanning vi förmår någonting, Herre. Och det är när vi går med dig, Herre Jesus. För det står i ditt ord att dina ögon överför hela jorden. För att du med din kraft ska bistå den som med sitt hjärta längtar ärligt och uppriktigt efter dig, Herre. Bryt ditt smörjelsehorn ikväll över de som längtar ärligt uppriktigt, Herre. Vidra med ditt balsam helige ande. Jag tackar dig, Jesus. Jag ber om en förnyelsevåg i andebedömning och urskiljning, Herre. Att vi ska kunna skilja mellan andar, Herre. Så att vi kan ta emot den skörden som kommer från det okulta nu, Herre Jesus. Men det är bara i och genom dig. Det är bara genom ditt kors, Herre Jesus, Herre. Jag ber om ett förnyat självförtroende idag. Att vi får resa oss upp, Herre, i dig idag, Jesus, Herre. Tack att jag får välsigna ledarskapet för den här församlingen. Jag ber att du ska beskydda dem. Jag ber om en omvändelsevåg och en väckelse i den här församlingen, Herre. Att den här församlingen ska vara ett salt, ett ljus. Att det ska vara en fyr som lyser på klippan. Och dess rötter ska vara starkt in i ditt ord och ingenting annat. I Jesu namn. Amen.